1950-talet så blir den världsberömde konstnären Marc Chagall ombedd att måla glasmålningar vid en synagoga i Jerusalem. Och han väljer att måla 12 jättestora fönster där han avbildar Israels brokiga historia utifrån bibliska berättelser. Ett fönster för varje stam i Israel. Och de här fönstren, de är ett stycke modern konsthistoria. Fantastiska. Har du visat den andra också, Oskar, eller? Här anar man lite hur stora de här fönstren är. Man ser stolarna nedanför här. Men enda sättet att övertyga människor om hur fantastiska de här fönstren är, det är genom att bjuda in människor i det här rummet och titta på målningarna från insidan. Det är från insidan skönheten blir uppenbar. Så här ser fönstren ut från andra hållet. Är ni med? Man behöver titta inifrån för att det här ska funka. Vår serie som vi är i nu, den handlar om Jesu skönhet. Den handlar om Jesu majestät, om hans höghet, hans makt och hans annorlunda skap, hans helighet. Och vår iver att förklara, att göra Jesus begriplig, kan ibland få oss att gå liksom lite för långt. Om allt för oss handlar om vänster hjärnhalva, om begriplighet, om logik, om hur man kan förklara detta på ett så pedagogiskt vis som möjligt, så är det risk att vi missar en del saker. Det är ungefär som om man skulle sitta hemma och försöka beskriva Chagalls målningar. Det går till en viss gräns, men ska man riktigt erfara dem behöver man göra det där, från insidan. Det är noterbart att Nya testamentets författare gång på gång, och det gäller egentligen Gamla testamentet också, kanske nästan ännu mer, blir poetiska när de ska beskriva den treenige guden. När Jesus ska beskrivas i Nya testamentet, så inte för att flumma till det eller för att liksom göra det här lite fluffigt så, utan för att orden inte räcker till och för att förklaringarna bara räcker till en viss gräns, så målar de Jesus i så poetiskt språk som de kan. Nu ska vi läsa ifrån Kolosserbrevets första kapitel. Om du var här förra veckan hörde du samma text. Det kommer du att göra igen under den här serien. Vi läser från vers 13. Bakgrunden är att de kristna i Kolossai har ställt Jesus i bakgrunden. Han har hamnat i skuggan. Och då gör Paulus det som han ofta gör i de lägena. Då gör han tvärtom och så målar han Jesus med så sköna färger och så häftiga drag han bara kan. Och det är som att orden stockar sig. Lyssna. Han, alltså Jesus, har räddat oss ur mörkrets välde. Gud har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han, alltså Jesus, är den osynlige Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Hör du hur han liksom tar i allt vad han kan när han skriver det här? Låt oss också gå till Uppenbarelsebokens första kapitel. Och jag läser från vers 4. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron, och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod, och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader. Honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evigheter. Amen. Det är som att Paulus och Johannes bjuder in oss här. Titta inte från utsidan, utan välkommen in i värmen. Gör din egen erfarenhet av Jesu skönhet, hans makt och hans härlighet. Jag tänkte vi skulle stanna, precis som Ulrika sa inledningsvis, vid de här två begreppen. Det trovärdiga vittnet, förstfödd från de döda. Vi börjar med det trovärdiga vittnet. I Gamla testamentet så vet ni, Gud skapar människan, Adam och Eva, och gör dem till sin egen avbild. Alltså, det är tänkt att man ska kunna titta på dem och förstå någonting av Gud. Tanken är att de bär den bilden liksom ut i världen och att de representerar skapelsens, eller skaparens vilja, men också hans skönhet. De kommer bärande på något slags doft och bild av vem Gud är. Och så vet vi vad som händer. Den där bilden, den spricker sönder då den dras i smutsen. Avbilden finns kvar, men den har blivit uppblandad med synd, med skam, med främlingskap, med rädsla, med bortvändhet, med konflikter. Och Adam och Eva kan inte fullt ut vara Guds vittnen. De kan inte vara den här bilden, den där ikonen som skulle säga någonting om vem Gud är. Och så är det som att genom Gamla testamentet så finns det lite olika anslag i att försöka vara det där vittnet. Profeterna är det. Eller från början är Abraham ett sånt vittne om vem Gud är och vad Gud kan. Mose är ett sånt vittne. Och sen kommer profeterna och är sådana vittnen. David är ett sånt vittne och så vidare, va? Men lyssna ifrån psalm 89, hur det också liksom föds en längtan efter ett oförstört vittne. Vi läser från vers 36 i psalm 89. Detta har jag svurit vid min helighet. David ska jag aldrig svika. Hans ett ska råda för evigt. Hans tron ska bestå som solen, finnas för evigt som månen, det trovärdiga vittnet i skyn. Och det är som att det kommer liksom små profetiska hälsningar genom Gamla testamentet om den kommande Messias. Gud ska upprätta ett nytt vittne som är trovärdig i allt. Och så påstås det i inledningen av Uppenbarelseboken att nu har det hänt. Jesus träder fram och presenterar sig som det trovärdiga vittnet. Det är Johannes som skriver det där. Och Johannes hävdar att den som han har käkat med, som han har vandrat genom Galileen med, som han har sovit i båten ihop med och som han nu möter förhärligad, som gnistrar och skiner av Guds härlighet och skönhet och helighet, är det trovärdiga vittnet. Den gestalt som världen har väntat på och som gör det som Adam och Eva inte kunde. Som Abraham, Mose, David och profeterna liksom blickar fram mot och som de försöker gestalta men som ingen fullt ut kan. Nu är det trovärdiga vittnet här. Jesus, det trovärdiga vittnet. Han är den som berättar om oss själva, men han är också den som berättar om vem Gud är. Och så är han förstfödd från de döda. Både Paulus i Kolosserbrevstexten vi läste och Johannes i Uppenbarelseboken har ju samma uttryck med sig. Jesus är den förstfödde från de döda. Han är Guds förstfödde som högst i rang. Om det är så att du inte var här förra söndagen så måste du lyssna på Eas predikan som var helt fantastisk. Där hon inledde vår serie med att läsa texten från Kolosserbrevet. Fantastisk predikan. I Gamla testamentet är förstfödslorätten superviktig. Ni vet, gång på gång i de här berättelserna så blir det viktigt vem som är den förstfödde sonen. Jesus har därmed platsen närmast Gud fader i makt och i ära. Han sitter jämte fadern. Han är den högste. Han är den förste. Inte bara i tid, berättade Ea förra veckan, utan också i rang. Och så läser vi lite fler versar i psalm 89 om vem det är som skulle komma. Nu är jag i vers 25. Min trofasthet och nåd ska följa honom. I mitt namn vinner han seger. Jag ska lägga havet under hans hand, floderna under hans välde. Han ska säga, du är min fader, min Gud och min räddande klippa. Han ska vara min förstfödde, den högste bland jordens kungar. För evigt ska jag visa honom nåd. Mitt förbund med honom ska stå fast. Hans ett ska jag låta bestå för alltid. Hans tron så länge himlen är till. Så hoppar vi till vers 49. Vem bland de levande ska inte se döden? Vem räddar sitt liv undan dödsrikets makt? Ja, men svaret på den frågan får vi i Kolosserbrevet 1 och i Uppenbarelseboken 1. Gamla testamentets löften om en kommande Messias. Där finns den här titeln förstfödd som ett tecken på makt och härlighet. Men det händer någonting mer runt Jesus. Han är förstfödd före allt skapat, läste vi i texten från Kolosserbrevet. Men han är också förstfödd från de döda. Vad innebär det? Jesus är ju inte den första som har uppstått. Det här verkar vara något annat. Ni vet, Lazarus uppstår och änkans son uppstår från de döda. Men det är något annat. När Lazarus uppstår så får han ju den högst tveksamma livskallelsen att dö två gånger. Alla tyckte det där var superfantastiskt. Man undrar vad Lazarus tyckte. Oops, ska vi göra det här igen? Han uppstår men till ett mänskligt begränsat liksom, liv med allt vad ett liv innebär av sjukdom och så småningom död. När Jesus uppstår är det något annat. Han uppstår i härlighet för att aldrig mera dö. Världen har aldrig skådat något som liknar den uppståndne Jesus och hans kropp. Är du med på det? Världen har aldrig skådat något som påminner om det. Han är förstfödd som först i den nya skapelsen. Jesus uppstår på påskdagens morgon för att aldrig mera dö. Lyssna nu. Nu kommer det där som du ska komma ihåg hemma sen när de undrar vad predikar han om idag. Vi har alla döden framför oss. Det är oundvikligt och en del av att vara en begränsad människa. Så är det. Men Jesus sitter i himlen som den första som har lämnat döden bakom sig. Jag ska säga det igen. Vi har alla döden framför oss. Men Jesus, han är den första som sitter i himlen och har lämnat döden bakom sig. Det är enastående märkvärdigt. Låt oss fortsätta och försöka grotta lite till i den där frågan om vad det innebär att Jesus är förstfödd från de döda. Vi går till första Korintierbrevets 15 kapitel. Och vi läser från vers 20 och framåt. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Han är den första av de avlidna som har uppstått, stod det här. Ordagrant som använde Paulus uttrycket förstlingsfrukt. Att han beskrivs som förstfödd innebär att han är förstlingsfrukten. Och en förstlingsfrukt, det funkade så här i ett liksom jordbrukssamhälle som i Gamla testamentet. Han är, alltså när man tar en förstlingsfrukt så är det den första delen av skörden. Och så ger man den, vet, första äpplet som jag skördar. Och så ger jag det till Gud som ett slags påminnelse till mig själv och ett tecken på att hela skörden tillhör honom. Är ni med på den bilden? Vad som än kommer först i min pallkrage, hade de nog ingen, men ni fattar, ger jag som en gåva inför Gud för att påminna mig själv och liksom ge ett tecken för omvärlden. Allt som växer här tillhör honom. Vad betyder det då i den här texten? Gud har skördat en enda person från döden. Och så är det som att han håller upp honom inför alla rädda, kämpande, sörjande, döende människor. Och säger den förstfödde från de döda är ett tecken på att livet, kraft, uppståndelsen ska drabba hela skörden. Är ni med? När Jesus träder fram som den först, som förstlingsfrukten från de döda, så är det en proklamationernas proklamation. Alla ska leva. Allt som finns och växer här ska vara med om det som han är med om. Det blir liv En dag ska Guds härlighet genomsyra allt. Den förstfödde från de döda är grundaren av den nya mänskligheten. Nu är det ju så här att den gamla människan och den nya, den gamla mänskligheten och den nya mänskligheten lever sida vid sida. Det har liksom såtts ett frö av uppståndelse genom Jesusfolket som sprids över världen. Men en dag så ska kraften, uppståndelsen, livet bryta fram utan gräns. Och precis som vi såg i videon här så handlar inte det om något slags liksom själavandring där vi blir någon slags obegripliga moln, utan det skapade ska få liv. Jesus uppstår för att aldrig mera dö, och ingen har sett en sådan kropp, inte på jorden och inte i himlen. Det är enastående. Jesus kliver ut ur den lånade graven och hela världen startar om. Den yttersta tiden är inledd och Jesus, det trovärdiga vittnet, förstfödd från de döda, är uppstånden och sitter i himlen. Vid spakarna i tillvarons kontrollrum sitter någon som har lämnat döden bakom sig. Det gör all skillnad. Det gör all skillnad. Vidare i första Korintherbrevet 15, nu är jag i vers 35. Nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hur den kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår det, är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt. Och varje frö får sin egen gestalt. Så hoppar vi till vers 42. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Och det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Och vers 49. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska människan, ska vi också bli en avbild av den himmelska. Vi ska bli en avbild av Jesu himmelska uppståndelsekropp. Han är förstfödd och sen kommer vi. Och så används bilden här av ett frö. Vår kropp liksom sås som ett frö när vi dör. I vår tradition, när vi har begravning här och det står en kista här, så öser vi inte kistan med mull som man gör i andra kyrkor, utan då brukar jag ha 3 stycken vita liljor och så står jag ungefär här vid huvudändan på den här kistan och så citerar jag det jag precis läste nu. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Och så lägger jag den där. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Alltså, när någon dör och begravs så beskriver Bibeln det som att lägga ett frö i jorden. I en judisk kontext skulle man säga att kroppen ska uppstå för att bli som innan. I en grekisk kontext skulle man säga att det bara är själen som är odödlig. Men Paulus, han påstår att kroppen ska uppstå, men inte som förut, utan i härlighet. Den kommer att övertrumfa den gamla kroppen. Ungefär som trädet övertrumfar det skrumpna och oansenliga fröet som det kommer ifrån. Är du med? Det finns släktskap mellan frö och träd, men det är något annat. Härlighet. Och detsamma gäller skapelsen. Precis det som Andreas pratade om på videon här innan. Döden är uppslukad, står det så småningom i det här kapitlet som jag läser det nu. Så är det inte nu. Men så ska det bli. Du som sörjer. Du som är övermannad av faktisk död. Sjukdom. Åldrande. Avklädning. Relationernas död. Du kommer hit med så mycket sorg. Hoppas att du hör att jag inte håller ett pep-talk idag. Jag tror att det här är på riktigt. Gud ska dra liv in i världen, också i din värld. Märkt av mörker och besvikelser. Tillbaks till Marc Chagalls fönster. Det är som att Paulus och Johannes viskar: kom nära. Fäst din blick på Jesus. På håll, lite sådär från utsidan, så ser det inte så mycket ut för världen. Men när anden kastar ljus på den förstfödde från de döda, det trovärdiga vittnet, den som var död men som lever i evigheters evighet, som har nycklarna till döden och till dödsriket, så är det som att det händer något. När änglarna och varelserna runt tronen i himlen oavbrutet sjunger: helig, 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 den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Så är det liksom inte. Det står att de gör det hela tiden. Det är ingen skiva som hackar. Det är ingen bugg i änglakören. Det är inte en Spotify-låt på repeat. Utan det är som att de får en glimt av Jesus och så brister de ut i ett vrål, i en sång och i en tillbedjan. Och så nästa sekund så får de en ny glimt av Jesus. Och samma sak händer. Helig, helig. Det är som ett oändligt och evigt rop av beundran, av tillbedjan från en värld och en tillvaro som har drabbats av Jesu skönhet. Om du vill får du gärna blunda. Han är den osynlige Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Till honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Troner och herravälden. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting. Och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig, genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Amen. våra ögon så att vi kan se. Mitt i allt som är så grumligt av sorg och synd, av rädsla och bortvändhet, smörj våra ögon så att vi kan se. Du är det trovärdiga vittnet, förstfödd från de döda. Du var död, men se, du lever i evigheters evighet. Amen.